I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Lördagsgästen på Retro FM.
Lördag morgon och nyfiken den här morgonen ute i Lundagård direkt den här morgonen. Anders Borg, vad gör du nu för tiden?
Jag jobbar med en massa olika företag, framförallt med en koppling mellan ekonomi och teknologi.
Saknar du politiken?
Nej, det kan jag inte säga. Jag tycker det politiska klimatet är väldigt besvärligt. Jag tycker inte bara Sverige utan i många länder ser vi att de frågor som jag tyckte var viktiga, hur man sköter ekonomin och hur man anpassar sitt land till framtiden, har blivit rätt oviktiga för väljarna. Och det tycker jag är lite tråkigt.
Du pysslar lite med artificiell intelligens. Vi håller på att prata om artificiell intelligens här på Nordic Power. Anders, för mig är det så här lite James Bond-varning. Du vet, man såg de här första Bond-filmerna så var det alltid någon teknik, någon pryl som låg så där way ahead. Känslan för mig är fortfarande AI. Det är fortfarande så. Finns det något positivt att säga om?
Ja, det finns väldigt mycket positivt att säga. Jag tror inte att det här är en sån här goldfinger-teknologi som ska ta över världen, utan i grund och botten är ju teknologin en tjänare för människor som gör att vi kan erbjuda bättre service, bättre lösningar inom utbildning, hälsa, administration, finansiella tjänster och på en lång rad andra områden. Och jag måste också säga att jag tycker när man jobbar med väldigt duktiga ingenjörer som jag gör, då det är ju det är ju någonting positivt i sig. De har ju alltid en attityd att man kan lösa alla samhällsproblem. Ge mig 8 ingenjörer och jag kan bygga om Lufthansa. Ge mig 8 ingenjörer och jag kan göra SE-banken effektivare. Alltså de har alltid den här känslan av att man kan förbättra och göra systemen bättre fungerande.
Kunde du tro att du skulle sitta och pyssla med det här när du var finansminister för x antal år sedan, Anders?
Jag har alltid tyckt att just det här gränslandet mellan ekonomi, politik, teknologi är väldigt spännande. Så när jag lämnade politiken då ville inte jag sitta fast i att liksom analysera Europakriser och så, utan jag tänkte att jag ska hålla på med de här tillväxtländerna och med snabbväxande teknologiföretag. Och alltså man vill jobba med människor som tror att man kan förändra världen och som tror att det kan ske också just nu och inte om 10 år.
Vad tror du så här framtiden om man tittar till exempel på transporter till exempel? Alltså där finns ju en stor grej man skulle kunna göra med AI. Jag vet, nämnde här inne när vi pratade för en stund sedan.
Ja, jag var nere hos Volvo. De håller ju på att bygga ett gruvschakt i Eskilstuna som ska helt köras med autonoma maskiner. Och då har man det som en avgränsat område som gör att maskinerna inte är farliga för människor. Men där de då blir allt bättre på att i princip replikera alla de funktioner som man skulle kunna göra med bemannade maskiner. Och det är klart att det är i grund och botten bra. Alltså i gruvor, i farliga miljöer, med dålig luft och besvärliga arbetsförhållanden, så är det bara en fördel om vi istället att vi kan ersätta människor med maskiner.
Kunde du i din vildaste fantasi, när du var ung, idealistisk, ungmoderat för 100 år sedan, tänkt att du skulle ta dig den här resan som du har gjort, Anders, via Finansdepartementet och där du är nu idag?
Nej, det hade jag nog inte trott, men jag hade ju förmånen att växa upp med en pappa som jobbade med AI, som var ingenjör och skulle utveckla den här typen av system för svensk industri på en gång i tiden. Så att jag hörde ju under min uppväxt att det här skulle bli möjligt. Det var inte möjligt nu, för det här projektet som han jobbar med blev nedlagt, men det här kommer kunna hända och det här kommer kunna hända. Så att på det sättet tycker jag att det, alltså teknologin är ju fascinerande. Det är ju någonting som gör att människors samarbete, sätt att vara blir enklare och att saker och ting fungerar bättre.
Den unga Anders Borg, vad var hans drömmar? För jag kan inte tänka mig att var det polis, fotbollsspelare eller var det AI-ingenjör?
Jag hade nog från början velat jobba första drömjobb var nog som parkvakt i Sarek. Jag var väldigt intresserad av fjällvandringar och djur och sånt. Men då träffade jag en syokonsulent som sa att det kunde man inte tjäna pengar på. Så då tänkte jag att det kanske man ändå inte har någon trygg försörjning, så kanske man går en annan riktning.
Det var samma för mig med arkeologin. Jag började här, vi sitter här precis mitt emot Historiska museet. Och där gick jag en termin tills jag förstod att det här blir jag inte rik på.
Nej, det så kan det nog gott vara.
Men du, så friluftslivet är ju en stor del av det. Mamma var mullerledare.
Ja, mamma var mullerledare och ledare i strövarna. Så att när jag kom och skulle sen börja på scouterna så förbjöd jag henne att fortsätta som ledare. För jag tänkte att jag vill inte ha min mamma med mig hela min uppväxt.
Men är det fortfarande så här, ett behov av att komma ut, alltså, naturen och närheten?
Ja, jag tycker nog att alltså, Sverige har ju fantastiska kvaliteter. Inte minst det här att man sätter sig i en bil, man kör 20-30 minuter och så är man ute i ett område som är nästan till orörd natur. Oavsett om man är i Stockholm, Göteborg, Lund eller Malmö. Alltså, vi har ju närhet till orörd natur som, och en tillgänglighet till orörd natur som nästan inga andra länder har.
Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv nu? Du berättar ju att du jobbar med en hel del andra bolag. Du rör dig i gränslandet mellan teknologi och ekonomi och någonstans i närheten av politik också ibland kanske.
Alltså mina dagar ser nästan aldrig likadana ut. Igår började jag med en frukost för en massa sådana här chief financial officer, CFO-er. Och sen fortsatte jag med en bolagsstämma för Nordic Entertainment och talade om underhållningsindustrins framtid och via Play. Och sen avslutade jag med en middag för att diskutera utvecklingen i emerging market. Så att det blir alltid olika saker för mig.
Men är det lätt att stänga av den där corporate Anders och vara vanliga vardags Anders när du kommer hem på fredag kväll?
Alltså jag har tyvärr väldigt mycket arbetstid. Men jag har också erkänt för mig själv att jag nog i grund och botten är arbetsnarkoman. Jag tycker om att jobba, jag tycker om att läsa, jag tycker om att förstå. Så att nej, jag har nog, arbetet är en väldigt integrerad del av mitt liv.
Lördagsgästen på Retro FM.
Om man sitter och tittar på vad som händer nu ute i världen, handelskrig mellan Kina och USA, Brexit, alltså jag tror kreti och pleti så är ganska så oroliga just nu i dessa tider. Har du några ljusa saker att säga om de här stora grejerna som händer i vår omvärld?
Nej, man får nog säga att på den politiska sidan ser det rätt besvärligt ut. Vi har olika typer av starka politiska ledare i länder som utnyttjar olika populistiska argument, allt ifrån Donald Trump till Modi till Abe i Japan till Putin i Ryssland och Erdogan i Turkiet. Tyvärr tror jag nog att det där delvis beror på att vi har en allt starkare tilltagande globalisering och en teknologisk utveckling som gör att människor blir osäkra om sina jobb. De är osäkra på hur deras löner kommer att utvecklas och samtidigt så är det några som då tjänar väldigt mycket pengar därför att de då i den här miljön kan bygga väldigt framgångsrika företag. Och det där skapar en del spänningar som är svåra att riktigt anpassa politiken till.
Vad tror du det drar hän? Vi har ju till exempel då alla nämnden som pratar Kina, USA, handelskriget som alla, man kan säga, eskalerar successivt.
Jag är fundamentalt optimist. Jag tror att marknadsekonomin och teknologin gör att människor kommer få det bättre. Men den vägen dit kommer naturligtvis vara både kringlig och krokig.
Är det mycket brösttoner nu kanske bara?
Nej, alltså det här är nog återspeglar de rätt fundamentala motsättningar. Alltså vi i USA har varit vana vid att styra över världen. Nu är vi på väg mot att vi går in i en period där Asien och Kina kommer dominera. Och den kommer nog gälla under många decennier framåt. Det är klart att för europeer och amerikaner så är det ju lite fantomsmärtor om fornstora dagar och brittiska imperiet och Pax Americana och allting som tidigare gällt.
Brexit, hur kommer det, om det nu blir, alltså det känns ju som att det är från ena veckan till den andra, det känns lite som en dålig Monty Python-sketch nästan.
Ja, tyvärr är det ju så, och jag har helt gett upp försöken att försöka stå vad som kommer hända här näst. Vi kanske går mot ett nytt parlamentsval, det är oerhört svårt att förutse vad det leder till. Vad man kan vara säker på är att det här försämrar förutsättningarna för brittisk ekonomi, att det är dåligt för Sverige, för det här är vår viktigaste partner som vars inflytande minskar. Och att det förmodligen också har negativa effekter på vårt näringsliv eftersom vi är väldigt integrerade mot Storbritannien.
Om du tittar 10 år framåt där du håller på med idag, kan du se det någonstans komma tillbaka till politiken? Alltså för finansminister och liksom, då ligger steget kanske inte långt bort. Har du fått fråga någonstans att du tar ett steg vidare, alltså av partiet eller...
Nej, det ligger väldigt avlägset för mig. Jag är mycket nöjd med mina olika partners och projekt som jag jobbar med. Jag tycker teknologi, ekonomi är tillräckligt intressant, tillräckligt spännande och det sker tillräckligt mycket där för att man ska kunna koncentrera sig på det.
Om du har en helt vanlig dag när du inte då har telefonen ringande, när du har tagit på dig dina friluftsbyxor och går och myser i joggingbyxorna hemma i huset. Vad som en Anders dag när du inte har några obligations?
Ja, vi brukar åka ut till ett litet landställe i Stockholms skärgård där vi inte har så mycket kontakt med omvärlden. Och då är, där kan man bara vara. Man kan gå i skogen och man kan ha roligt med barnen och kanske laga lite mat. Och då blir tillvaron väldigt fin.
Hur duktig är du i köket på en skala 1-10?
Ja, det ska jag nog inte bedöma själv. Jag är väldigt road av att vara i köket. Jag tycker att det är kul att vara kreativ. Jag tycker man kan läsa recept och sen göra någonting helt annat. Så att, ja, jag tycker det är väldigt roligt med mat.
Vi kommer inte se dig i Sveriges mästerkock, man då?
Nej, det kommer vi inte göra.
Nej, då kan vi ta bort den också. Du, alltså, musik känner man ju också en del. Alltså, någonstans så var ju den rockande finansministern, alltså med den imagen med din hästsvans, örhänger, du kliver in där liksom och fyller den. Musik i ditt liv, Anders?
Ja, just nu är det mycket Leonard Cohen. Han gick ju bort här för något år sedan och vi har lyssnat mycket på honom därefter. Jag tycker han ofta har intelligenta, emotionella, både ljusa och mörka låtar som jag tycker ofta fångar det vad man känner för den stund man råkar vara i.
Anders Borg, stort tack för att du tog dig tiden.
Tack så mycket.
Lördagsgästen på Retro FM.